Lördagen den 16 februari 2013 höll jag ett föredrag i Ungdomens hus Skolgatan 10B i Malmö med titeln Längtan efter kärlek. Välkommen!
Titeln på mitt föredrag idag är Längtan efter kärlek, och det ska då röra sig om längtan efter ljuset. Som ni hör så är jag ju dansk. Och jag har lärt att känna till Martinus kosmologi genom mina föräldrar. När jag var 6 år gammal, då läste de en tidningsartikel i Berlingske Tidene. Och då var vi på semester i Köpenhamn, och då ringde de institutet och frågade om de kunde besöka Martinus eller få ett samtal med honom. Och det fick de då. Då fick de veta att de kunde prenumerera på Cosmos, ett tidskrift på Martinus institut. Och att det också var föredrag i min hemstad Horsens på Jylland. Og de började gå på föredrag och läsa Kosmos och läsa böcker. Jag var ju 6 år gammal då. Men när jag var 15 år, då började jag aktivt att intressera mig för Martinus och läsa Kosmos-artiklar och den fullkomliga föden och sånt. Och om 3 veckor, då blir jag folkepensionist. Vilket betyder då blir jag 65 år. Och jag började läsa som 15-årig. Så det betyder ju faktiskt att jag kan fira mitt 50-års jubileum som Martinus intresserar. Med ett föredrag här i Malmö. Och jag ska försöka prata så svenskt som möjligt. Jo, men det ska ju gå om längtan efter kärlek. Och det går om längtan efter ljuset. Och när man tänker på hur jag ska bli lycklig, tänker man ju ofta på att man ska, om man inte har det redan, alltså hitta den idealiska partnern. Och jag menar, om man ser tillbaka på sitt liv, har man ju då och då varit förälskad. Och man har ofta tänkt och önskat att man skulle träffa den enda ena, alltså den helt riktiga partnern. Tänk hur många romantiska föreställningar man har haft. Jag skulle nästan vilja säga, tänk hur många timmar man har kastat bort på att tänka på den här idealiska partnern. Jo, men jag har ju läst i någon annan sammanhang att människor som är glada, harmoniska, lugna, humoristiska och sånt, de attraherar andra människor. Det är ett nöje att vara i närheten av människor som är glada, lyckliga, harmoniska och humoristiska. Så. Men det är inte så roligt att vara tillsammans med dem som är lite ledsna och deprimerade och sånt. Så vi längtar ju efter ljuset, vi längtar ju efter behaget. Och ofta så är vi ju lite ledsna eller sorgsna. Och så, frågan är ju varför man har sorg. Och jag har tänkt en del på det. Och jag tror att många, de har sorg. De sörjer därför de har mistat, de har förlorat en de tyckte om. Alltså, jag menar, det kan vara ett par föräldrar som har ett barn som dör. Och de älskar det där barnet överallt. Och plötsligt så dör barnet i en olycka. Och de kanske är i sorg över det i åratal, kanske i årtionden. Man kan också förlora sin partner genom död eller skilsmiss eller sånt. Och man kan sörja över det resten av sitt liv. Jag har också tänkt på att om man nu i tidigare liv har mistat en kär och gått i det tidigare livet och varit ledsen i åratal i årtionden. Om man då dör i ett sånt tillstånd och föds igen. Då menar jag, när man inkarnerar på nytt, då är man också lite tung, alltså då är man också lite sorgsen i sitt sinn, därför att det blir ju ett vanemedvetande. Martinus menar att vi gör ju vissa tankmönster, och man rent av skulle säga, varför föds människor med tendens till sinnessjukdom, alltså att ett psykiskt lidande? Jamen det är ju därför att de har tänkt på fel sätt i tidigare liv. Martinus menar till och med om ett barn föds med en sjukdom. Då är det därför att den där människan har levt på ett felaktigt sätt i tidigare liv. Och om man föds med en bra hälsa, då är det därför man har levt mycket hälsosamt i tidigare liv. Man kan väl säga att livet det är lite osäkert. Det är alltså man kan då och då vara lycklig. Men då är man inte garanterat lyckan. För den är ju liksom baserad på att man kan vara ihop med en annan människa. Då har man ju ingen 100% garanti. Alltså man kan vara lycklig därför man har en bra partner. Eller man har föräldrar man tycker om eller har barn. Men det är ingen garanti för att det håller. Och det som det ju så rör sig om, det är ju det. Det gäller ju att komma fram till ett tillstånd der man er suveræn, der man ikke kan forlore nogen ting. Og det er jo faktisk mye paradoxalt, at så længe man gerne vil æge nogen ting, då er man sårbar, då kan man forlore nogen ting. Men når man kan ge bort alt, då kan man ikke miste nogen ting. Jesus prater jo også om, ingen har større kærlighed end den, som vil give sit liv for andre. Og det gjorde Jesus jo gennem, han blev korsfest. Han ville vise, at man skal forlåte alt og alle, uanset hvor. Det er altså, som man siger på engelsk, unconditional love. Det spiller ingen, even om man bliver tortureret, så beder man for dem, som gør det. Og han gav jo sit liv for andre, men det er også andre mennesker. Det kan også være en mamma, som har et barn, som er syg, som så at sige vil gøre alt for barnet, for at hjælpe barnet. Lægge ned mye tid og møde og sådan. Det er også at give sit liv for en anden. Man kan ofre noget af sit behov og sin bekvemlighed for at hjælpe andre. Det er også at give sit liv for andre. Og det henter jo også i katastrofesituationer, sådan, at nogle dem giver sit liv for at redde andre. Og det findes jo også det modsatte. I Danmark har vi hørt mye om Estonia-ulykken, den der skibet, som gik ned. Og der var en dansk med, han berettede, hvordan han reddede sig. Og han knuffede den under de andre på trappen, og han... Og de kanskje dog. Efteråt har han fået så mye samvittighedskval, for han går og tænker på, at han lever. Men dem, som han knuffede ned fra trappen og sådan, de kanskje ikke lever. Og... Og bruger at skøje lidt med det her, om man nu skulle have tid at blive mange millionær i det her livet, og tro på reinkarnation, så skulle man jo gerne ville overføre sit kapital til næste inkarnation. Men man har jo glemt kontonummeret. Og de der arvingerne, de kanskje også har plundret boet, så det findes inget kvar. Hvor kan man då overføre sit kapital? Jamen det enda man kan gøre, det er gennem at give bort sine penge. Så går de ind på karmabanken. Og der har man jo en chance. Så det bliver jo lidt paradoxalt, altså at om man vil, det man, altså om man er villig at ge sit liv, ge sit kapital, ge sit arbejde, ge, då får man jo et bra karma, et bra øde. Og det er jo det enda sættet. Så der findes jo vis, jeg ved ikke, jeg tror det er kinesisk, som går på at evigt ægs enda det givna. Altså om man vil æge en sak, då skal man ge bort den. Då kommer det tillbaks. Og då kan ju också vara så i ett förhållande. Den ene av parterna är kanske lite mer förälskad än den annan part. Och då, eller den ene kanske vill yra förhållandet. Och då blir den andra, som den part som är mest förälskad, blir mycket ledsen. Och försöker ju att hålla tillbaks den som är på väg att gå bort. Och klamra sig och hålla vederbörande tillbaks. Og då börjar den andra ju att tycka, det här det är ju plågsamt. Jag vill ha min frihet och det här det... Ja, det är plågsamt helt enkelt. Och så kämpar den ene ju för att få sin frihet. Och den andra kämpar för att hålla på partnern. Och då kommer det ju till någon konflikt. Och så kommer det ju som oftast till en skilsmässa. Det kan ju också vara föräldrar som vill hålla fast i sina barn, ett av barnen. Och barnen, de vill frigöra sig. Och föräldrarna säger, nej, du får inte resa till USA. Och du får inte resa till Indien. Och du får inte... tager på væk og slutter, du skal stanna hjemme og sådan, så bliver det jo ligesom brug, og så slutter det jo med, at barnen gør sig. Så egentlig, om man vil binde, knytte mennesker til sig, då er der bare et sæt at gøre det på, og det er give frihed. Et sted definerer Martinus faktisk kærlig, er det samme som at give fri. Men det er jo just det der, når man gerne vil være lykkelig, man vil have ljuset, då er det jo altså iblandt, at man tror, at ljuset og kærligheden, det er altså at have monopol på en anden menneske, og ligesom at kunne æge en anden menneske. Tidligere troede man jo, at ens barn, det var ens egendom, og då fik de altså gøre. For 100 år siden på Jylland, då blev barnene næsten opfostret med en militær disciplin. De skulle lyde, de skulle gøre, som det blev sagt, og det var ligesom forældrenes egendom. Men det bliver vel bedre, og i dag er det vel så, at flere også bør at se, jamen barnen har jo sin egen individualitet, og de har også ret at gøre. Og så ikke, at man skal gå ind for en total fri opfostring. Det måste jo være grænser og en vis fasthed i opfostringen. Men man skal jo også ligesom forstå, at man faktisk bare er en skyddsengel for disse barn, og de har også sin egen individualitet, sin egen ret at vælge. Og det har jo så at sige også ens partner en frihed at vælge. Men... normalt er det jo så, at den største lykken er at træffe idealpartneren. Och Martinus talar ju om att det största ljuset i djurriket och människan, jordmänniskan, är ju fortfarande en del av djurriket. Och den största lyckan i djurriket, det är ju att smälta tillsammans med en väsen av motsatt kön och uppleva den sexuella vällust. Martinus talar om att det står i Bibeln att en man, han ska lämna sin pappa och mamma och då ska han alltså hålla sig till sin fru och de ska bli ett kött. Och Martinus säger ju att djurriket, det är ju det där tillvaroplan där finns mest kamp. Det finns ju djungellager, man får kämpa för tillvaron. Det är krig och konkurrens hela tiden. Nu håller vi ju på att lämna djurriket, men människorna de kämpar ju fortfarande om pengarna och positioner och anseende och sånt. Det är ju fortfarande mycket kamp också hos jordmänniskorna. Men här i Skandinavien lever vi ju i ett socialt välfärdssamhälle. Det blir ju bättre och bättre. Men det finns alltså ett ljus i djurriket där alla kämpar mot andra. Och det är alltså detta ljuset man kan uppleva i parningen. Martinus säger att när förälskelsen får löpa ut sin lina resulterar den i samlag och avkomma. Och denna sexuella upplevelsen, det är alltså det största ljuset i djurriket. Och det är ju det som många människor längtar efter. Och just om det nu är ett mycket stort ljus, man känner mycket stort behag i förälskelsen och de sexuella samvaro med sin partner, då är det ju en katastrof att förlora det. Och därför skulle man ju också gärna vilja monopolisera det. Och därför önskar man ju också att äga sin partner. Och det blir ju också stora jalousidraman och sånt om en drar sig ur. Det stora problemet med skilsmissor i dag, det är att ett äktenskap bör med att båda är förälskade. Men då går det ett visst antal år och då hör förälskelsen upp hos den ena parten. Och det är där olyckan är. Det var ju helt idealiskt om båda två slutade vara förälskade på samma tid. Jag har hört om ett par, de var överens som efter 10 år var ingen av dem förälskade i den andra. Och då gick de ut på krogen och firade 10 år efter att nu har vi blivit fria. Ofta brukar det vara bråk och problemer med skilsmässa, men de menar absolut att det var en lycklig skilsmässa. Men när skilsmässan inte är lyckliga, så är det därför att förälskelsen slutar före hos den ene än hos den andra. Och det var ju det man liksom kunde få något garanti på kärleken eller någon garanti på ljuset. Min pappa var 13 år äldre än min mamma. Han dog också 12 år före min mamma. Så det betyder att min mamma hon levde de sidste 12 år ensam. Och hun berättade om at när min pappa levde, då kunde de prata om allt. Og de var båda två intresserade av Martinus. Og de kunne prata intimt og fortroligt. Men forstod varandra. Hun så efter hans. Man visste nästan, nu kommer den andra att säga så och så. Och i den här situationen kommer han att säga det. I den här situationen kommer hon att säga det. Så de kände ju varandra väldigt bra. Men då kunde hon ju inte prata med honom längre. Och då sa hon faktiskt att då fick hon ju bättre gudskontakt. Hon började prata så att säga mer med Gud. Eller började liksom att be mer, jag tror. Hon har alltid varit religiös och bett mycket till Gud. Men det blev lite mer med att hon talade så att samtalade med Gud. För när man har en partner så talar man ju om vad man tänker, vad man har gjort och vad man planerar. Och det är ju härligt att man har en och pratar med därhemma istället för att man ska gå ensam. Men när då partnern försvinner, jamen då upptäckte hon att hon började samtala mer och mer med livet, började samtala mer och mer med Gud. Och det tyckte jag var en intressant utveckling. Man kan förlora sin partner, man kan förlora en förälder, man kan förlora ett barn. Men kan man förlora Gud? Nej, det tror jag inte man kan. I alla fall har Martinus ju en kosmisk gudsdefinition som inte är helt densamma som i kyrkan. Jag tror man kan säga gemensamt för islam och judendom och kristendom är att man skiljer på Gud och Guds skapelse. Vi människor, vi har skapats av Gud och naturen har skapats av Gud. Men Gud är utanför sitt skapareverk så att säga. Men Martinus menar ju i sin definition av Gud, Gud är allt vad som existerar. Och allt vad som existerar är Gud. Det vill säga det finns inget utanför Gud. Så även de här glasögonen, det är en del av Gud. Alltså allt vad som existerar är Gud. Det är ju klart, han menar till och med också Martinus, att alla levande väsen, de är celler i gudomen. Och om man nu tar summan av alla levande väsen så får man ju en helhet. Men det som är så intressant tycker jag, det är att denna helhet är en enhet. Det behöver ju Inte nödvändigtvis att vara så. Jag har liksom intrycket av att i kyrkan då delar man på. Ja, det goda det är Gud. Gud är upphovet till det goda och djävulen är upphovet till det onda. Då kan man säga, om man i så fall tar allt vad som existerar, då blir det ju två delar. Så blir det ju, det är ju ingen enhet. Men Martinus menar, om vi tar allt vad som existerar, då blir det en enhet. Och Martinus talar ju om att universum har inget slut, och har inget början och heller inget slut. Så universum är alltså oändligt och evigt. Och detta oändliga, eviga universum är en enhet, det är en levande varelse. Man kan ju inte förlora allt vad som existerar. Jag menar, inom fysiken har man ju den här lärosättningen om energiernas konstans. Jag menar, den energi som existerar, den kan ju inte försvinna, och den kan inte ha kommit upp av något. Så det vill ju liksom säga, man kan inte förlora universum. Det som existerar, det existerar, det kan man inte förlora. Så på så sätt, då är det alltså omöjligt att förlora Gud. Det är omöjligt. Och det är ju då klart att om man baserar sitt liv på ett gudomsförhållande, då är det alltså en 100% garanti att man inte kan bli ledsen. Men Martinus menar ju på att för att uppleva livet, så måste det vara kontrast. Utan kontrast går det inte att uppleva någonting. Ibland kan man ju bli vad man kallar för snöblind. Snöblind alltså. Det är bara vitt, 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 vitt. Om det är bara vitt i timmar till sist, så blir man blind. Man kan inte se någonting. Därför det finns inga kontraster. Hur ska man känna att man är glad och lycklig? Ja, det är därför man någon gång har varit olycklig. Hur ska man känna glädje över att man har sällskap? Då måste man ju en gång ha upplevt att vara ensam. Så det vill säga, man kan inte uppleva en enda sak om man inte har upplevt motsatsen. Och jag menar alltså det allra största man kan uppleva, det är att känna sig ett med Gud. Känna sig ett med alla levande varelser. Och Martinus talar om att man kan få vissa kosmiska glimtar, alltså vissa intuitiva upplevelser. Där man i ett sekund får en någon stor vision, en uppenbarelse. Och där kan man ibland känna, jordklotet är en levande varelse. Universum är en levande varelse. Gud existerar, man kan uppleva att universums grundtön är kärlek. Allt är uttryck för kärlek. Och senare menar Martinus på ett högre utvecklings. Ja, så kan man kanske i nästa liv också få en kosmisk glimt. Och ett par kosmiska glimtar i nästa liv. Och då kommer det att bli en permanent tillstånd. Då får man permanent kosmisk medvetande. Och Martinus menar alltså, om man har haft kosmisk medvetande i tidigare inkarnationer, då kommer det i det aktuella livet, när man är 30 år gammal. Därför att kroppen och nervsystemet ska vara mogen. Det är ju så att kroppen den mognas. När man ett barn är ett år gammalt, då kan det lära sig att gå. När det är 2 år gammalt, då kan det lära sig att prata. När det är 12-13 år, så går det in i puberteten. Og så er det visse. Og då mener Martinus altså, at nervsystemet, det er først helt mognet, når man er 30 år. Og om nogen får kosmisk medvetande med 30 år, så er det derfor, man har haft kosmisk medvetande i tidligere liv. Og jeg mener, det er det største, som mennesker kan opleve. Det er at få kosmisk medvetande. Og på vores nuværende udviklingsstil, så mener jeg, at det er det højeste, man kan opleve. Det er at få en kosmisk glimt. Og det er faktisk at få en glimt af Guds medvetande. Og Gud repræsenterer jo kærlighed. Og då er det jo så ligesom det nye, det er jo, at det er den guddomlige kærlighed, som man bør længte efter. Og Martinus forklarer jo, hør, men i jyderiket er enpolig. Man er ikke komplet. Man kan endda sende lykken genom at smelte til sammen med sin motpol. Om det er en enpolig mand og en enpolig kvinde, om de smelter til sammen i selvsagten, då har det faktisk blivet et kunstigt dubbelpoligt væsen. Men når man er dubbelpolig, då åbner det for intuitionen. Og Martinus mener, at i den seksuelle vellust, det er det faktisk inget mindre end Guds ande, man oplever. Og man nu forestiller sig, i kyrkan prater dem jo om den helige anden, og det er jo egentlig Guds medvetande. Men det går faktisk at opleve Guds medvetande i kjøtt og blod. Og det gør man igennem behaget ved det seksuelle livet. Der oplever man altså Guds ande. Og det er jo interessant på et sæt, at når to enpolige væsen smelter de ihop, så bliver det et konstgjort dubbelpoligt væsen. Og då oplever dem Guds ande i kjøtt og blod. Så altså, jyren har ikke helt lemnet Gud. De har et kosmisk medvetande fra et tidligere udviklingsafsnit, som Martinus kalder for en kosmisk udviklingsspiral. den tidigare utvecklingsperioden har vi haft ett kosmiskt medvetande och det har så blivit omsatt i automatfunktion. När en sak upprepas blir det instinktivt och automatiskt. Och det gamla kosmiska medvetande från den tidiga spiralen har då alltså blivit till att man kan uppleva Gud genom den sexuella höjdpunkt, genom den sexuella vällust. Och det är ju också mycket starkt. Ibland så kan en man kanske slå ihjäl en annan man om han kommer och tar bort från honom hans fru. Eller om man inte kan få den kvinna som man är förälskad i, då gör man självmord. Det är ju otroliga handlingar. Alltså, man ska absolut ha den kvinnan där. Det finns 2-3 miljarder kvinnor här på klotet. Varför ska absolut vara den där inne? Det finns ju många andra. Men det är ju alltså därför man har blivit så förälskad. Och man menar verkligen, det här, det är alltså ljuset för mig. Men det är det ju också. Jag ska inte tala, vad ska man säga, ner eller dåligt om förälskelsen och äktenskapet och parningen och sånt. För det är verkligen det högsta ljuset i djurriket. Men vi håller på att bli dubbelpoliga. Vi ser ju att männen börjar gå in på kvinnans område. Männen börjar bli mer feminina och kvinnorna börjar bli mer maskulina. Kvinnan börjar gå in på mannens område. Män och kvinnor blir mer och mer lik varann. Och på ett sätt är det faktiskt den största överraskningen, tycker jag, inom Martinus kosmologi. Det är, det har existerat män och kvinnor, det existerar män och kvinnor, men det ska inte bli ved på det där sättet. I framtiden ska det komma ett nytt kön. Det var väl en nyhet, ett tredje kön. Och det blir alltså det dubbelpoliga könet, där man så att säga tar det bästa i mannen och kvinnorna. Då blir det alltså ett dubbelpoligt kön. Och Martinus menar att sådana, alltså, som Jesus, alltså han var dubbelpolig. Han var født her på jorden, og der får man antingen vælge på en mands eller en kvindekrop. Men Jesus var ikke interesseret i barn. Han var ikke interesseret i familie. Altså, han var egentlig ingen mand. Hans medvetende var ikke maskulint. Det var altså dubbelpoligt. Og vi er jo der på væg her. Og i den mycket enpolige tilstand, der længtes vi efter kærlighed. Og der kan vi altså få en instinktiv gudomsupplevelse. Men vi skal jo frem imod at få en intellektuel, vi skal være hjernemedveten eller dagsmedveten i vores oplevelse af Gud. Og nu er det jo just det, at når man ikke er så enpolig mere, då funker ægteskapen ikke så bra. Det findes faktisk også mennesker, som har blivit mere og mere dubbelpolige. De kender ikke det vanlige nøje genom at have samlag. Ofte funker det ikke alls med samlaget længere. Og det kan man jo være mye læsen for, men det tror jeg ikke, man behøver. For det kan også være tecken på, at man har blivit mere dubbelpolig. Man har ikke sin interesse i det familiemæssige. Og då er det jo då, at man börjar at komme ind i en sorts vakuum. For det er jo ligesom nær det der forlorede paradiset. Og nær kommer då det nye paradiset. Martinus mener på, at vi er næsten som en såret flygtning mellem to riken. Vi kommer fra jyderiket og på vej mod det rigtige menneskeriket. Man har lemnet et gammelt paradis, men man har ikke kommet frem til det nye paradiset. Men då mener Martinus, at det er virkelig et stort steg i udviklingen, når man börjar at længte efter Gud. Altså man har en indre kjensle av at man gjerne vil oppleve Guds medvetende. At man gjerne vil oppleve den absolute kjærligheten, altså den kjærligheten som bare vil gi. Og når man bør få den der, hva skal man sige, hungeren, altså man lengter efter den guddomlige kjærligheten, man lengter efter all kjærlighet. Altså det som Martinus han sagde, da går man rak av vägen mot invigning. Et andet sted, der han også skriver om det, det er i stykket 667. Og I kan undre, hvor jeg kan komme ihåg det. Men det er derfor, at 666, det er jo jurets tal i Bibelen. Og når man skal fra København til Klint, så kører man med en bus. Og der er kommet mange udlændinger. Og de kører med jævelsbussen 666. Og det har været visse udlændinger. De var lidt urolige, at de skulle køre med bus 666 til Klint. Og derfor kommer jeg ihåg, at det er Livets Bog, band 3, stykke 667. Og der skriver Martinus om jordklotsvarelsen. Og jordklotet har på et sæt mishandlet sine mikroindivider. Det er os. Vi lider jo mycket under axellutningen, speciellt här i det höga nord. Det är mörkt och kallt om vintern. Om jag lever på ett sätt så jag får ont i knäet eller ont i magen, då är jag ju heller ingen bra gudom för mina celler. Så då plågar jag är ju ansvarig för mina mikroindivider. Och på så sätt så är jordklotet också ansvarig för sina mikroindivider. Det låter kanske konstigt, men Martinus menar alltså att jordklotet har varit arg eller hetsig. Og altså haft en vredesudbrud mod en anden klode eller planet. Men den har også fået et karma, så aksen har blivet forskyten. Og da har den jo givet en vis sygdom. For når vi lider, da lider jo også klodet. Når vi har smerter, da har klodet jo også. Vi har smerter. Martinus mener til eksempel, at om man nu har mye ondt i knæet, da findes det faktisk celler, eller endnu mindre, det findes mikroindivider, som beder til Gud, hjælp os, det gør ondt. Og da er jeg frågan, om jeg fortsætter med at springe maraton og plukke mine mikroindivider, eller jeg stander op og er kærleksfuld. Men i stykket 667 siger Martinus, at nu har jordklotet kommet til et stelle i sin udvikling, der den ønsker at tage hensyn til sine mikroindivider. Og det er jo altså, det låter kanskje ikke så mye, men det er et mye, mye vigtigt steg i utviklingen, at man faktisk altså bør sige, jeg vil være kjærleksfullt gentimot mine mikroindivider. Martinus taler jo om, at vi skaper vårt øde inom tre store områder. Det er for det første i vår relation til andre mennesker. Det er klart, det giver karma, det giver øde, hur vi behandler våre medmennesker. Men han siger også, at der er et andet stort område, det er hur vi behandler jøden. Og derfor har Martinus også skrivet boken Den fuldkommelige fødan, der han rekommenderer, at man bliver vegetarian. Og det har to årsager. For det første er det mest helsosamt for udviklede mennesker. Men kjøtt er helsosamt for tigre, lejon og hunder, katter og rovdyr. Der er det helsosamt, men det er ikke helsosamt for mennesker længere. Og dyrene har også ret at leve, og gennem at vi æter kjøtt, så måste de jo slagtes, de måste jo dødes. Og det giver også noget karma. Men så findes der mennesker, de er vegetarianer og veganer, de er snelle mod andre mennesker og snelle mod dyrene, men endda er de elendige og syge og sånt. Det er derfor, de har oversat det tredje vigtige område, og det er kærlighed til mikrokosmos. Og det har jo just kommet en ny symbolbok, Den evige versbilden band 5. Og den handler ytterslutende om kærlighed til mikrokosmos. Og der i stykket 667, da anvender Martinus faktisk det der udtrykket. Når mennesker bør blive interesseret i at være kærleksfulde mod sin mikrokosmos, da er man på raka vägen mod indvigning. Men det er faktisk den samme udtryk, han anvender, når man bør længtes efter al kærligheden, når man bør længtes efter Guds kærlighed, så er man faktisk også på raka vägen mod indvigningen. Og det er jo det fine ved det nye der, at det går ikke at forlore Gud. Det behøver man ikke have angst. Man kan ikke forlore noget. Men så længe det er baseret på enpoligheden, så er det jo baseret på en bestemt menneske. Og man skulle jo næsten kunne sige, at når man er forelsket, så dyrker man en avgud. En avgud. Nu berettede jeg om min mamma og pappa før, men så tænkte jeg, ja, på et sæt, så har min pappa jo været hendes avgud. For hun pratede jo ikke med livet, hun pratede ikke med guddommen, hun pratede endast med sin partner. Når man da endast dyrker sin partner, da er man partneren jo faktisk en avgud. Martinus blev tilfrågat, om han var gift. De kanskje viste det i førvæk, men endda var det noe, de skulle alltid fråga, Martinus, er du gift? Han fikk frågan så mange ganger, så til sidst så hittade han på et standardsvar. Så sa han, ja, jeg er gift. Og så blev den endda lidt overrasket. Jo, sagde Martinus, jeg er gift med hele verden. Og det er jo just fordelen, om man er gift med hele verden, da har man inget at forlore. Og det kan jo også være faktisk, at man børjer, at der skal opstå en ny længtan i menneskeren. En ny længtan, og det er jo, at man skal længtes efter at være gift med hele verden. At man ikke skal have favoritter. Martinus taler jo om en partisk kærlighed. Det er, når man har en partner og familie. Han taler om ægtenskabskærligheden. Det er en partisk kærlighed. Forelskelsen. Men om det er altså al kærlighed, om det er næste kærlighed, då er det jo altså totalt upartisk. Og det er jo det, at flere og flere mennesker børjer faktisk i sit indre og har en længtan efter den upartiske kærligheden. Men før at komme tilbage til det her med kærlighed til mikrokosmos, då kan vi jo mishandle vårt mikrokosmos med fysiske gifter. altså med tobak og alkohol og narkotika og for mye medicin. Men det værste er egentlig tankerne. Martinus sagde jo i den der boken, mere eller mindre, det kanskje lå til lige det fyrkantigt, men faktisk så sagde han altså, årsag til al sygdom er brist på kærlighed. Årsag til al sygdom er brist på kærlighed. Men det er ikke endast brist på kærlighed til mennesker og jøde, det er også brist på kærlighed til mikrokosmos. Og så sagde han også, at årsagen til al sygdom er i virkeligheden tankfejl. Det er altså kortslutninger i tankerne. Og redan på side 2 står der sådan et fint bevingret ord, der Martinus sagde, den største lækedom er sand kristendom eller næstekærlighed. Sand kristendom er det samme som næstekærlighed. Men hvem er du min næste? Og der besvarer Martinus jo, at det er den, som er nærmest. Min næste er den, som er næst indtil. Og det er jo faktisk min krop og mine organer, dem skal jeg lære at elske. Jeg har hørt om en mand, som arbejdede med terapi, med at folk skulle vende sig over med at røge. Så hørte han et sådan eksperiment med, han så, jeg vil gerne have, at du fører et samtale med dine lunger. Du skal sætte dig på den stolen, og så skal dine lunger sætte i stolen midt imod. Ah, det lå jo lidt fånigt og lidt konstigt og sådan. Men nu skal ni føre et samtale om, hvad då? Hvad skal jeg prate med dem om? Jamen, du kan jo prate om, hvordan det kjennes, når du tager en røg. Det virker da, han har da stor fremgang med sin terapi. Men det jeg mener, det er jo faktisk, at han lærer at se sine lunger som et selvstændigt individ, som man måste respektere. Jeg nævnte det før. Før i tiden, så tygte man, at ens barn var ens egendom. Men i dag bør man mere og mere få erkende, at jeg måste respektere mine barn som selvstændige individet. Og da bliver barnudfostren jo en anden, end at det er min egendom, at det er selvstændige individet. Det er ligesom noget nyt, som folk bør lære sig. Men det nye er jo også, at vi skal lære os se på vores egne organ som selvstændige individer. På samme sæt som man kan se på sine børn eller andre mennesker som selvstændige individer. Man måste have respekt og behandle andre individer på et kærlighedsfuldt sæt. Når du mine organ og celler og molekyler, atomer og kvarker, altså når du der også bliver min næste, da kan man jo da sige, at altså, næste kærlighed, det er jo da også det samme som sand kristendom. Normalt skulle man jo ikke tykke, at kristendom skulle have noget med helse at gøre, sand kristendom. Men sand kristendom, det er at elske sin næste i form af mennesker og jul og mikrokosmos. Kanskje også til jordklotet. Det er begrænset, hvor mye vi kan forstørre jordklotens helse. Men det værste, vi kan gøre, det er jo det her med atomkraft. Og så skal jeg jo provocere lidt. Nej, nu, jeg ved det, hvor går det med svensk kjernpolitik? Men når jeg var yngre, så man, hvad skal jeg væk? Bare se bæk. Hvad skal jeg væk? Bare se bæk. Men i alle fald, mener Martinus, det er faktisk et sabotage af jordklotet. Han siger, at det er ligesom, at man får en stik af en jeting. At man får en stik af en jeting. Så kjennes det for jordklotet med de her atomkraftanlægninger og atomaffald. Eller det kjennes ikke, som man får en liten rød knop eller sådan en lille fin. Eller så det er en sort sygdom for jordklotsvæsenet. Men apropos det her med, at når man længter efter næste kærlighed, når man faktisk længter efter at få en oplevelse af guddom, då er man på vej mod indvikningen. Og når Martinus, han, de sidste 10 år, der holdt Martinus endast 2 foredrag om året. Det var den første søndag i høgsæsonen i Klint, Martinus Center Klint. Den første søndag holdt han et foredrag. Og efter sæsonen, då var det jo hans fødselsdag, den 11. augusti, der holdt han også et tal. Og når Martinus blev 85 år gammel, holdt han et tal, og jeg tror det var Moses-epoken og Kristus-epoken. Og Moses-epoken, det er jo den enpolige periode eller epoken, og nu er vi på vej mod Kristus-epoken, mod den dybbelpolige. Og der, i slutet af foredrag, stiller han sig en fråge, og hvem bliver da de første mennesker på jorden til at opleve kosmiske glimter? Då mener der Martinus, ja, men da får vi jo dele menneskeheden i 3 olika grupper. Efter deres øde eller karma. Så han anvendte udtrykket grov karma. Det findes grov karma. Det er sådan, som man til eksempel får i Syrien i dag. Der det er krig og bomber og tortur. Altså det er jo virkelig en voldsom karma. Så det er grovkammel. Men så er der en anden tredjedel. De er faktisk snelle og venlige mennesker. Men de kan ikke endda røge og drikke sprit og etter skødt og sådan. Han siger, at de betjener sig af den narkotisk-animaliske næringskilder. Og derfor mener han altså, at man drikker øl, man tager røg og narkotika og etter skødt og sådan. Han mener, de har ikke nogen grov karma, men de risikerer endda at blive syge og elendige, derfor at det giver også sine virkninger. Og da taler han altså om, at den sidste tredjedelen, det er sådanne mennesker, som forsøger at omsætte hans analyse i praktisk hverdag, altså i handling. En gang var der en dame, som frågede Martinus, hun var meget glad i Martinus' analyse. Er det nogen risk, at jeg kan forlore interesset i din analyse, Martinus? Så svarer Martinus, nej, det er ingen risk at forlore interesset, om man er interesseret i at leve analyserne i hverdagen. Altså om man er interesseret i at omsætte analyserne i dagligdags handling, då kan man ikke forlore interesset for mine analyser. Og til eksempel, så siger visse psykologer, det er bra at blive arg. Man skal bare skælde på de andre, for om man ikke gør det, så bliver det en fortrængning, og så bliver man selv syg, så er det bedre. Men det er ligesom, man har en bombe. Skal man slinge bomben på de andre, eller skal man selv svælge bomben? Det er jo lige, både løsningen er jo dårlig, eller om jeg har mye syre, skal jeg da slinge det på de andre, eller skal jeg selv svælge syre? Nej, siger Martinus, bomben skal demonteres, eller syren skal neutraliseres. Der findes en tredje udvej. Og det går der også mye om i den der femte symbolbogen. Om jeg bliver arig og hetsig, så går det jo en eksplosionsenergi fra mig til de andre, og forstørrer kanskje en anden. Men undervejs skal den jo igennem min egen krop. Og da forstørrer jeg også mig selv. Så man forstørrer ikke indbort de andre, man forstørrer også sig selv, når det der skal gå igennem. Og man vil leve Martinus analyse i daglig handling, kan man jo forsøge at demontere bomben, og man kan forsøge at neutralisere syren. Genom med analyserne kan man forstå, det er ikke de andre, som er årsag til mine problemer. Men karmalokken er usynlig for de fysiske øgerne. Men om man forstår analyserne, då forstår man jo, det er ikke de andre, som er ophov til mine problemer. Då er det jo helt ulogisk at blive artig på de andre. Og når de er så gentimod mig, har du bare et enda syfte, og det er, at jeg skal blive en kristusvarelse. Genom at jeg kan opleve smerter og lidende, då får jeg mere kjensler, og då bliver jeg mere human, då får jeg mere næstekærlig. Så i virkeligheden er det jo en fordel, så det er altså helt ulogisk og helt uvitenskabeligt at have fiende og blive artig på de andre. Men iblandt så kan man, ja, det forstår jeg mye vel, men jeg står ikke ud med honom. men intelligensmæssigt og analytisk set, då kan man altså forstå, at mine såkaldte fiender og uvenner, det er mine mest værdefulde medarbejdere i min udvikling mod lyset. Men det andre er, at man kan også skikke positive tanker til dem, man ikke tykker om. Og man kan faktisk på noget sæt gå i førbøn for dem. Jesus siger, forlåt dem, de ved ikke, hvad de gør. Man kan jo forstå, at dem, som er under mod mig, de kommer at få et dårligt karma. Men då kan man jo bede om, at de må få kraft og styrke og energi og stå ud med det, når deres karma kommer tilbage. Og man kan faktisk ønske dem alt godt. Man kan faktisk også ønske, at de må få et øjeblik, der de oplever inspiration, lust, glæde, at de får lidt optimisme, at de får lidt håb. Det kan man bede om. Og det er meget velsignet. Og Martinus mener også, at om det findes et fiendskab, det er til og med så, om det findes et sådan fiendskab, og den ene dør, då kan den, som har dødt, faktisk fortsætte at bekæmpe den, som er på jorden. Det låter jo lige så utægt. Og så siger Martinus, at man kan få skyld. Man kan sige, jeg er ikke uven med dig længere. Jeg forlåter dig. Men den andre vil ikke prate med mig. Han vil ikke forlåte mig. Men då siger Martinus, det kan man jo ikke gøre noget godt. Men om man selv ved, jeg har forlåtet, då får man altså skyld. Jeg læste om en engelsk seksualmørder, som sad i et fængelse. Han var seriemørder, og han havde kanskje mørder 10, 12, 15 kvinder. Og han klokkede på i dag i fængelsescellen, at det blev hemsøgt af de afdøde andre. The haunted house. Og jeg ved ikke, om det var sandt, men jeg så, den tror jeg på. Altså, at de har været så arige over, at han har slået ihjel dem. Så de forsøger dem at trakassere honom fra det andlige planet. Men jeg nævnte det for at understryge, at man kan få skyld, når man altså forlåter dem, såkallade fiender vänner, då har man själv skytt sig. Om det har varit något fiendskap men man förlåter och den andra dör, så har man totalt skyddat, för alltså man har förlåtit den annan. Och det är ju alltså det gäller om man nu vill omsätta Martinus analys i praktik. Och det är det, så intelligensmässigt kan man förstå, det är en fördel för mig med alla mina problem och lidande. Men rent känslomässigt kan det bli inarbetat genom förbön och positiva tankar och sånt. Då kan det bli integrerat i känslolivet. Och som sagt, om man då alltså vill omsätta analyserna i praktisk handling, då blir det också till att man blir vegetarian och nykterist, och man har positiva tankar och sånt. Och när man lever på det där sättet, då börjar man ju alltså att närma sig invigningen. Och det blir ju också kanske mer och mer så att man vill gärna ha, hvad skal jeg sige, en grundval i livet, altså noget som er bombsikkert. Og det bliver jo just guddomsforholdene, og man bør jo få et større og større længtan efter at opleve Guds medvetende. Noget som har inspireret mig så fantastisk, er bare nogle få ord i et Martinus foredrag, der Martinus siger, at han havde et stærkt gudsforholdende redan som barn, men han havde også kosmisk medvetende i tidligere liv. Han var jo medveten i Guds medvetende, eller sammensmeldt med Guds medvetende. Men han sagde, jeg elsker Gud så innerligen. Jeg tycker det er så herligt, hvem kan sige så, jeg elsker Gud så innerligen. Og Gud er alt, hvad existerer. Så på et sätt kan man også sige, jeg elsker livet så innerligen. Eller man kan sige, jeg elsker alle mennesker så innerligen. Og det er vel også det, altså, vi længes efter at skulle kunne sige så og kunne kjenne så. Og når Martinus berettede om hur han fick sitt kosmiska medvetande, blir man ju också mycket rörd. Han har skrivit om det i sin bok kring min missionsfödelse. Och där i påsken 1921, när han var 30 år gammal, berättar han om hur han i påsken där hade två stora upplevelser. Och den första kallade han för det vita elddoppet. Och det andra kallade han för det gyllene elddoppet. Och det första, det vita elddoppet, det var en Kristusvision, där han fick en Kristusupplevelse. Och fick liksom en upplevelse av att han skulle arbeta i Kristusmissionen. Att han skulle vara med att fullföra Kristusmissionen. Och det andra, det var ju alltså det gyllene elddoppet. Och där pratade Martinus om de gyllene trådarna. Han talade om guldglorien och guldauran. Och han höll ju ett tal på sin 90-årsdag. Det absolut sista föredrag han har hållit, det var alltså i augusti 1980. Då berättade han då om igen hur han upplevde guldglorien, guldauran eller guldoceanet. Och han blev så rörd, så alltså han han börjar gråta nästan. Det är kanske 20 sekunder eller sånt. Han blir mycket rörd och så, ja, det må de undskylda. Och då kan han så fortsätta med att prata, men det var mycket rörande. Och man får verkligen en känsla av att det han sa där i sitt sista tal, det var det största han upplevde i detta livet. Det var ju alltså sammansmältningen med Guds medvetande. Det var det största. Och det är också därför att när jag nu har titeln Längtan efter kärlek. Alltså nu har vi börjat komma så långt i vår utveckling att det inte är det samma ljuset med äktenskapen som det var tidigare. När det är så mycket lidande, när det är så mycket skilsmissa och sånt, då har man ju kommit längre. Och vi håller ju på att bli mer och mer dubbelpoliga, vilket ju också gör att vi blir mer självständiga. Ju mer dubbelpolig man är, ju mindre avhängig är man ju av de andra. Men om man är mycket enpolig, så är man ju mycket beroende av det motsatte kön. Så vi bör ju också bli mer självgående och mer självständiga. Och just i den utvecklingen bör vi också själv få den där längtan efter att uppleva Guds medvetande. Och det säger Martinus också, att när han upplevde denna guldglorie, upplevde han hur alla levande väsens medvetande, de utgör en enhet. Här i den fysiska världen, då kan vi ju se att vi är åtskilda. Man har inte den där enhetskänslan, och det är väl det jag menar det är mycket speciellt med kosmiska glimtar och kosmisk medvetande. Alltså det är inte separerat och atomiserat på det där sättet. Alltså det, och genom att uppleva den där guldglorien, säger Martinus, då kan man alltså uppleva att alla levande väsendets medvinter smelter ihop til denne guldocean. De der gyllene trådarna skriver han om i 6. bind av livets bok. Men den allra sidste boken Martinus skrev, det var jo det 3. testamentet, den intellektualiserede kristendomen. Og jeg tror ikke den har kommet på svensk, men jeg tror snart den er på trapperne. Anders får ni læse den på dansk. Men just i det allra sidste han skrev der, de sidste 10 år han levde, der skriver han igen om guldauran og guldglorien og guldoceanet. Og det er jo altså en oplevelse af Guds medvetande. Men han skriver også i 6. bandet om de gyllene trådernes mysterium. Og der siger han då at når han fik den der oplevelsen, så sendte han, huset forsvand, hans krop forsvand. Så at sige altså hele energiernes værd, den forsvand, alt forsvand. Til slut var han endast i den der guldglorien eller guldauran, og sendte, at nu var han i Guds medvetande. Nu havde han altså smelt tilsammens med Guds medvetande, og var smelt tilsammens med alle andre levende væsenes medvetande. Og der taler han om i 6. bandet af livets bog, at man kan ligesom se, at det var milliontals gyllende tråder, som vibrerer i den ene, men ganske langsomt og umærkeligt, så fortoner de sig ind i stillheden. Han taler om, at der findes en horisontrand for sansningen. Når vi står i et landskab, der er horisonten. Og der kan man ikke se noget bagom horisonten. Og Martinus taler om, at det evige jorde, det er jo stillhed. Det er det urørlige, det er det uforenderlige. Og det er så altså det nærmeste, man kommer og oplever jaget eller stillheden. Det er disse gyldne tråder, som går bagom horisontranden. Når det rører sig om længden efter kærlighed, så er det jo derfor, at Martins tråd om, at vi har altså et spiralkredsløb, som er baseret på kontrastet. En ud af kontrasterne i spiralkredsløbet, det er, at man oplever sig et med alt. Men hur skal man uppskatta at være et med alt, om man ikke har været ensam? Hur skal man uppskatta selskab, om man ikke har været ensam? Og då er det då, at til slut, det er den der situationen Adam befinner sig i hos Gud. Adam har været så længe tillsammans med Gud, at han ikke sætter pris på det. Han værdsætter det ikke. Altså, han har, det har blivit automatik, det har blivit til vana. Og der er det nødvendigt med, at jag-fornemmelsen skal fornyes. Og jag-fornemmelsen bliver fornyet i varje spiralkredsløb i den fysiske verden. Jeg bliver så at sige fængslet i en krop, og derfor kender jeg mig adskilt fra andre. Og jeg forlorer min intuition, og jeg forlorer mit evighedsmedvetende. Nemlig når kosmiske glimter har man noget intuition. Genom intuitionen kan man sanse evigheden, uendeligheden og Guds medvetende. Men der intuitionen findes på sit lægste stadium, og det er her i jyderiget, der forsvinder Gud, der forsvinder evigheden og uendeligheden. Og det kulminerer egentlig med den ulykkelige materialist, som gør selvmord. Den enda løsning på problemen, det er, at man tager sit eget liv. Og man mener, man er totalt åtskilt fra andre levende væsen, og man er identisk med den fysiske kroppen. Det er ligesom kulmen. Og efter man har kulmineret i denne ensamhedskjensla, så bør man jo altså uppskatte at være et med Gud. Og det er jo altså klart, når man har kulmineret i ensamhed, så længes man efter selskab. Iblandt, til eksempel i Martinus Center Kling, det er så mye selskab, man står næsten ikke ud med det. Nej, nu skal jeg gå en type ensam langs stranden, eller nu skal jeg gå hjem og slappe over og være ensam. Så er de der kontraste. Og set over de store spiralkredsløbet, så har vi altså i tidligere inkarnationer, eller i tidligere spiralkredsløb, oplevet at være et med Gud. Men nu har vi redan passeret punktet, da vi har kulmineret i tjenesten af ensamhed. Nu bør vi at længtes efter at blive et med Gud igen. Og det er jo netop den der iboende længtan, det er ligesom, det er inget at gøre over det. Det er indbygget i vores evige struktur. Det er et kredsløbsprincip, og der findes både kontraster. Det er ligesom sommer og vinter, de kommer ybrede sig. Nat og dag. Og så er det altså også med denne sjenslan efter, denne længtan efter kærlighed. Og just præcis, fordi vi får kulminere i selviskhed og egoisme i jyriget, der er vi jo just på vej mod modsatsen, der vi længes efter kærlighed. Ja, tak for mig. Og så efter planen er der en...
Ja, en kort pause, så en frokoststund. Og så er det det.
Ja, men i praktikken bliver det jo nok 20 minutter.